Varför apologetik? Eller behöver tron försvaras? Jag ska ge några olika svar på den frågan, varför apologetik? Men jag tror jag ska börja med ett citat som just nu är mitt favoritcitat. Historiker funderar förstås över frågan, hur kommer det sig att kristendomen fick ett sånt enormt genombrott i romarriket? Det är ju oerhört märkligt. Efter Jesu avrättning så var det en liten grupp människor. Det talas om 120 stycken i Jerusalem. Numerärt, ytterst begränsat. Det fanns förstås några anhängare i Galileen och så. Men det var ingen stor skara. De var antalsmässigt begränsade. De var geografiskt begränsade. Befann sig i Jerusalem. Några i Samarien, några i Galileen. Ett begränsat område. De var etniskt begränsade. De var judar allihopa. Hur i all sin dag kommer det sig att en så liten grupp människor som är så begränsade geografiskt och etniskt på ett par hundra år tar över romarriket? Inte militärt förstås, men livsåskådningsmässigt, idémässigt. Hur kunde deras tro sprida? Hur ska man förklara det? En kyrkohistoriker vid Cambridge University som studerade romarriket, kristendomens historia. Han svarade så här. Ja, om man är kristen så skulle man kunna svara så här. Ja, men det beror ju på Guds ande. Det är den heliga ande som utgöts och drog människor till Jesus. Och det är ju ett alldeles korrekt kristet svar. Det är klart att kyrkans framgång beror på den heliga ande. Men ur ett historiskt synvinkel, om man för ett tag lägger det svaret åt sidan och ser, kan man se några historiska argument eller förklaringar? Och då säger den här kyrkohistorikern så här, T.R. Glower heter han, i sin bok The Jesus of History. Christianity was victorious because the early Christians outlived, outthought and outdied the world around them. Alltså, den kristna rörelsen var segerrik därför att de tidiga kristna outlived, alltså levde på ett sätt som var överlägset hur omgivningen levde. Det fanns någonting nytt i de kristnas liv. Och det här noterade omgivningen, nämligen att de hade en väldigt stark gemenskap inåt, man tog hand om varandra, men man brydde sig om människor utanför den egna gemenskapen. Man såg att de kristna tog sig an de som var svaga, de som var sjuka. Man höjde statusen på handikappade, på barn, på kvinnor, på slavar. När pesten drog genom romarriket och de som kunde flydde och satte sig i säkerhet, så stannade kristna kvar i städerna och hjälpte dem som inte kunde hjälpa sig själv. Och det finns icke-kristna historiker från den här tiden som noterar detta. Vad är det som sker i den här gruppen? They outlived. Det fanns en kärlek. Om vi skulle använda ett mer modernt kyrkligt ord skulle vi säga diakoni. Man engagerade sig för andra människor, också om de människorna inte tillhörde den egna gruppen. För det andra, they outthought. De hade ett starkare, bättre tänkande än omgivningen. Man hade en tro vars innehåll var sannare, mer meningsfull och starkare än de omgivande religionerna och filosofierna och livsåskådningarna. Apologetiken, försvaret av tron, var väldigt stark. Det finns en hel grupp i de tidiga generationerna kristna man kallar för just apologeterna. I generationen efter apostlarna. Den mest kända hette Justinus. Vi kallar honom Justinus martyren. Så ni hör vad som hände med honom. Han gav sitt liv för den tro han försvarade. Och de kristna var i konstanta samtal och dialoger och debatter med den judiska synagogan, som man ju själv kom ifrån så att säga. och argumenterade för att Jesus är den utlovade Messias. Man var i dialog och debatt med den romerska myndigheten ända upp med kejsaren för att förklara och försvara evangeliet. Man var i dialog och debatt med de grekiska filosoferna, som Paulus var på Areopagen. Och man outsåt. Man tänkte bättre. Inte därför att man hade ett högre IQ. Det är ganska jämnt fördelat i mänskligheten. Men därför att man hade en sannare tro. Det man hävdade stämde bättre än alternativen. Och för det tredje, de outdied. De dog på ett sätt man inte hade sett människor dö på tidigare. Den romerska myndigheten försökte ju i vågor, i omgångar, att stoppa den kristna rörelsen. Och som alla makthavare, då gör man ju det med hjälp av makt, av våld. Att sätta press på den här gruppen. Att börja förfölja gruppen, att fängsla gruppen, att hota gruppen och ytterst sett att döda gruppen. Och det var ju så man gjorde. Och om den här gruppen inte vill lyda makthavarna så får man bara öka pressen. Problemet var att det funkade inte med de kristna. Man kunde inte säga, förneka Jesus, annars så kommer vi att döda dig. Det funkar ju bara för den som ytterst sett lever för sitt eget liv. Men här var en grupp som levde för någonting högre, större än det egna livet. Och då kan du inte säga, lämna det, annars tar vi ditt liv. Ja, men jag lever inte för mitt liv. Det är inte det yttersta. Och därför dog man på ett sätt som man inte hade sett människor dö tidigare. Så här har vi diakonin, apologetiken och det kristna hoppet. Att man lever för något större än sitt eget liv. Visst är det ett vackert citat? The early Christianity was victorious because the early Christians outlived, outthought and outdied the world around them. Om vi ska få se kristendomens återkomst i de nordiska länderna, i Västeuropa, så är jag helt säker på att de här tre sakerna måste finnas med. Det kan behövas fler saker, men de här tre sakerna är helt essentiella. Och nu ska vi tala om den mittersta saken, inte för att de andra två är oviktiga, men därför att det är temat den här veckan. They outthought. Det handlar om apologetiken. Varför apologetik? Tre korta svar. Första svaret. Varför syssla med apologetik, med trosförsvar? För att vi är människor. Där fick ni ett enkelt svar. För att vi är människor. Och ett kännetecken på oss människor är att vi tänker. Att vi har förmågan till reflektion, till analys. Att vi undrar över hur saker och ting hänger samman. Att vi vill veta hur någonting hänger ihop. Vi ställer frågan varför. Om jag efter undervisningen här kommer till dig och säger så här: du, skulle inte du kunna ge mig 900 kronor? Vad händer då? Det är möjligt att ni är väldigt annorlunda än svenska. Men om jag gör det experimentet i Sverige, att jag går fram till en person och säger: du, skulle inte du kunna ge mig 900 kronor? Reaktionen är ju aldrig så: ja visst, här har du 900 kronor. Utan vad är det man säger då? Då säger man så här: okej. Varför ska jag ge dig 900 kronor? Men undrar, vad är det här för någonting? Och det är klart, om jag är i verklig nöd och 900 kronor kan verkligen hjälpa mig, så finns det en del generösa personer som säger: okej, men nu förstår jag situationen. Okej, då får du 900 kronor. Men man undrar över hur någonting hänger ihop. Man vill inte bara lyda blint eller göra någonting man inte begriper. Det är att förakta sin egen mänsklighet om man slutar ställa varför-frågor. Det är att förnedra sig själv, att göra sig mindre än vad man är om man inte ställer frågan varför. Hur hänger det ihop? Varför ska jag göra så? Varför ska jag tro att det här är sant? Om det finns en Gud som har skapat oss, då är det förstås han som har skapat vår förmåga att tänka. Och då kan det ju omöjligtvis stå i kontrast eller i motsats till honom, eller hur? Det är ju ett av de starka, det är inte det enda kännetecknet på människan. Vi kan älska och erfara, vi har intuition, vi är kreativa, vi har många olika sidor. Men det här är ju en av de definierande sidorna av oss som människor. Så det är klart vi ska använda den till det yttersta. Klart vi ska börja tänka. Så om du tog med dig hjärnan hit idag så är det läge för att trycka på on-knappen, att vi sätter igång den. Därför att den finns där för att användas. Och allt annat är omänskligt, att försöka runda hjärnan eller stänga ner den eller ignorera den. Apologetik, det handlar ju om att också förnuftsmässigt, tankemässigt försöka svara på frågor om varför just kristendomen? Hur hänger det här ihop? Varför ska vi hålla detta för sant? Okej, det var mitt första svar. Vi är människor. Klart vi ska tänka. Andra svaret, det har med vår kultur att göra. Vår samtid att göra. Visst är det här en vacker bild? Och det är, ja, Tromsö finns väl där långt uppe i ena kanten. Fantastisk bild, det är en satellitbild från NASA över Europa. Nattetid, upplyst av städernas ljus, så ser man hela Europa här. Jag tar det här som en metafor, en bild för det andliga läget i Europa. Och då är kanske egentligen inte det här det andliga läget, utan det här är egentligen en beskrivning av hur det andliga läget har varit. Kristendomens rötter är ju förstås Israel. Kristendomens startpunkt är förstås Jerusalem. Och det är därifrån som evangeliet sprids. Efter år 70, när romarna har jämnat Jerusalem med marken, många av de kristna har fått fly därifrån, så flyttas ju gradvis kristendomens centrum till Europa. Och efter år 70 så är det Europa som på något sätt är kristendomens hemland. Gradvis sprids evangeliet i Europa. På 800-talet kommer det till Sverige. Biskopen i Bremen skickar två munkar, Anskar och Wittmar, att åka upp till Vikingaland för att förkunna evangeliet i Birka. Båten de far med förliser. Men de två munkarna överlever, de vandrar till fots upp till Birka, nuvarande Stockholm, och förkunnar evangeliet och startar den första kristna församlingen. Evangeliet hade funnits där tidigare för att vikingarna hade tagit slavar som var kristna och fört dem med upp till Norden. Så därför fanns i den meningen evangeliet. Man tror också att det har kommit missionärer från England, från den anglosaxiska världen, och förkunnat evangeliet. Men när det gäller att historiskt kunna namnge några personer så är det Anskar och Wittmar i Sverige som är de första som för dit evangeliet. Det är 800-talet. Så går det 200 år, den första kungen låter döpa sig och blir kristen och hela befolkningen följer dem med och räknas som kristen. Och sen har mitt land varit kristet i 1000 år. Historien i Norge är ungefär detsamma. Vi har 1000 år av kristen tro. Så är det utifrån Europa som evangeliet har spritts till andra delar av världen. Missionärer har sänds ut från vår världsdel till andra delar av världen. Och just nu så lever vi i den bästa tiden någonsin för Guds rike. Globalt sett har det aldrig varit bättre för Guds rike än just nu. Stora, starka, omvälvande väckelser i Sydamerika, i Afrika söder om Sahara, i ganska stora delar av Asien, om än inte i alla, men inte minst i Kina. Globalt sett har det aldrig blivit fler kristna än det blir idag. Fantastiskt att leva den här tiden. Men ett undantag finns. Europa. Här backar kyrkan. Titta nu på den bilden. Om det är allt ljus här är som en illustration av det andliga ljuset som har tänts i Europa. Och funnits här uppe i norr i mer än 1000 år, i södra delen av Europa i nästan 2000 år. Och som du har fantasin med dig, att lamporna släcks, det bara slocknar. och mörkret lägger sig över Europa. För det är vad som har hänt under 1900-talet. Samtidigt som ljuset har börjat tändas på andra kontinenter så slocknar ljuset över Europa. Det var en tidningsrubrik i tidskriften The Spectator. 2067, the end of British Christianity. 2067, slutet för kristendomen i England. Och det är klart, det är ett sätt att bara försöka skaka om läsaren. Men hur kommer de fram till detta? Ja, de tittar så här. Hur ser det ut mellan 2001 och 2011? Antalet kristna sjunker. Ja, om vi drar ut linjen och bara extrapolerar att det sjunker likadant de kommande decennierna, så är kristendomen död 2067. Det där är förstås statistiskt felaktigt, för det är ju inte sådana jämna. Så det kommer att finnas kristna 2067. Men det är ju ett sätt att skaka om oss. Vad är det som händer? Jag vet inte om ni kan se de här siffrorna. Svenska kyrkan är väldigt duktig på statistik. Du kan få siffror på precis allting. Här är siffrorna på utvecklingen när det gäller hur många som besöker söndagens gudstjänst i Svenska kyrkan. Och det är ju en viktig, så att säga, andlig indikator hur många firar verkligen gudstjänst. Inte bara är medlem i kyrkan eller låter döpa sina barn, utan hur många samlas till söndagens gudstjänst. Och då var det så här att 1990, så under ett år vid söndagens huvudgudstjänst, så var det sammanlagt 9 miljoner besökare. Och sen kan man följa utvecklingen år för år för år. Och 2015 var det 4 miljoner 200 000. Mer än en halvering. Sen 1990. Och vi är rätt många av oss som minns 1990. Det är inte så länge sedan. Det är mer än en halvering. Och nu finns det siffror för 2016. Och det har fortsatt neråt. Jag ska inte göra er deprimerade. Jag kan ge er hur mycket statistik som helst som ger samma signal. Kristendomen tappar mark i Europa. Och den gör det på ett dramatiskt sätt. Det betyder inte att människor inte kommer till tro. Det finns härliga exempel på enskilda människor som kommer till tro. Det betyder inte att alla församlingar tappar mark. Det finns härliga exempel på församlingar som växer och vinner nya människor och som är dynamiska. Underbart, vi behöver de positiva exemplen. Men den övergripande bilden är inte att fler och fler blir kristna och församlingarna växer och växer. Den övergripande bilden är någonting helt annat. Och det är först om man vågar se sanningen som man är beredd att ändra någonting. I Sverige är det här ett jättestort problem, att man inte riktigt ärligt sätter ord på hur är läget. Vad är det som ligger bakom? Vad är det som ligger bakom den här utvecklingen? Ja, det är förstås ett antal saker. Men den viktigaste orsaken är det som vi kallar för sekularisering. Att vi har bytt förståelse av vad det är för en värld vi lever i. Jag ska ge er en översiktsbild. Det här är en generalisering, det är en förenkling. Jag är medveten om det. Men ibland är förenklingar ganska bra. Alltså massa saker skulle behöva kompletteras och fylla i bilden och sådär. Om man ska förstå Europa idag, så behöver man förstå att vår kultur har två rotsystem. Det första rotsystemet är det som vi känner väl till, det kristna rotsystemet. Det förstås går tillbaka till Abraham och hur Gud utväljer Abraham. Men fokus här blir på Jesus från Nazaret, den kristna tron. Som under de första århundraden är en förföljd och motarbetad rörelse, men som hela tiden växer. Och som från 300-talet blir en tillåten och så småningom påbjuden rörelse och blir den dominerande livssynen i romarriket och kommer gradvis att prägla hela Europa. Och när man kommer på 1000-talet så har till och med vikingarna blivit kristna. Så följer perioder förstås av av framgång och av förfall. Tiden före reformationen är en period av förfall för den kristna kyrkan. Reformationen är en tydlig förnyelseperiod när man återupptäcker den ursprungliga kristendomen och gör sig av med en del missbruk. Det följer väldigt starka väckelser på 17 och 18 och början av 1900-talet. Inte minst här uppe i Norden har ju de väckelserna präglat kristenheten väldigt mycket. Så var det i Sverige. 1800-talet var en stark period av väckelse. Början av 1900-talet kommer pingstväckelsen som igen blir en väldigt stark väckelse. Och det finns en pingkyrka i varenda stad i Sverige. År 1900 så var det ingen som kunde föreställa sig att den kristna kyrkan skulle kollapsa. Det var en stark kyrka. Vi i Norden sände missionärer ut över hela världen. Vi var kända som, eller blev gradvis kända som missionsnationer. Men idag är det helt annorlunda. Vad är det som har hänt under 1900-talet? Det är att det andra rotsystemet har tagit över. Det andra rotsystemet är idéer som finns i det gamla Grekland. Och som vi kan kalla för humanism. Nämligen att man sätter inte Gud i centrum utan människan. Man utgår inte från Guds ord, Guds vilja, utan från människan, individen. Människan ska vara alltings mått. Ni ser att det står Protagoras där, det är en grekisk filosof som formulerar just detta. Människan är alltings mått. Och det är den individuella människan som ska vara utgångspunkten och normen för allting. Detta finns hos en del filosofer i det gamla Grekland. På 1400-talet under renässansen så börjar man plocka upp en del sådana här tankar. Från början är det kristna som gör det och säger att vi behöver starkare betoning på det mänskliga. På det fina hos människan som Guds skapelse. Man hittar en viss inspiration från den antika humanismen. Men det sker från början under liksom ett kristet paraply. Men i samband med upplysningen på 1700-talet, och det är själva brytpunkten för vår kultur, så bestämmer sig eliten i vår kultur för att byta rotsystem. Om man säger det finns ingen Gud. Vi ska utgå från människan. Upplysningen är den stora brytpunkten. Från början påverkar det väldigt få personer. På folkligt plan är det väckelser och kristendomen står stark. Men bland ett antal filosofer och tänkare och konstnärer så kommer nya tankar in. Först att Gud inte är aktiv. Han finns nu men han är inte aktiv. Och sen, Gud finns inte. Vi är ensamma. Det är bara människan. Det som har hänt under 1900-talet, det är att de tankar som en liten elit tänkte har idag genom utbildningssystemet och genom media tagit över kulturen. Så idag är Sverige världens mest sekulariserade land. Och ni gör allt vad ni kan i Norge för att hinna ikapp. Nyckelpunkten är upplysningen, det där förändringen sker. Men sen är det en process för att det ska ta över hela landet. Hela kulturen. Jag vet inte om ni tittar på Dr. House i Norge, tv-serie om en mycket cynisk läkare, Dr. House. I nästan varje avsnitt är det något kritiskt mot religion och kristen tro. If you could reason with religious people, there would be no religious people. Okej. Han är så övertygad om det sekulära perspektivet att det är det enda förnuftsmässiga. Så han säger att om du kan resonera med religiösa människor så skulle det inte vara religiösa människor. Alltså om du bara kopplar på hjärnan och börjar tänka så kan du inse att Gud finns inte. Kristen tro är falsk. Det är klart att du har frihet att vara religiös och tro på Gud, men det sker i så fall i kontrast mot tänkande, mot sanning, mot vetenskap. Jag har många gånger frågat människor i Sverige, skolundervisningen, har den varit positiv till kristen tro neutral eller negativ mot kristen tro? Jag har frågat tusentals människor i Sverige. Och helt överväldigande resultatet är att människor säger nej, skolundervisningen har varit i huvudsak negativ när det gäller kristen tro. Det kanske är lite annorlunda i Norge, men i Sverige är det absolut så. Nu har jag fått vetenskapligt bevis på min egen lilla undersökning. Det har kommit en doktorsavhandling från Göteborgs universitet där man har undersökt skolans inställning till religion. Och då är det väldigt tydligt att hela undervisningssituationen ger ifrån sig den här signalen att religion är föråldrat. Religion är någonting som tillhör det förgångna. Så här säger forskaren. Under observationerna var det slående att mycket av klassrumstalet präglades av upplysningsidéer och perspektiv på den historiska utvecklingen och på religion som hämtar sin inspiration i denna idétradition. Alltså upplysningen, det är det som präglar vad man säger om religion. Och det upplysningen säger är, förr trodde vi på Gud, fast det gör vi inte nu längre. Innan vetenskapen fanns tänkte vi så här, men nu vet vi att det är så här. Det här gör att den som är kristen hamnar under en enorm press. Tänk dig så här, att du växer upp i en kristen familj eller i en kristen församling. Och så växer man upp i någon av de nordiska länderna, eller för den delen vad som helst i Västeuropa. Då kommer man att drabbas, inte bara den här känslan av att man hamnar under press, man drabbas av det som psykologer kallar för kognitiv dissonans. Dissonans, det är ju när två toner skär sig, när det inte är harmoni. Kognitiv betyder tänkande. Så kognitiv dissonans, det är när tänkandet skär sig. Så, då får vi den här situationen. Du växer upp i en kristen familj eller har kontakt med en kristen församling. Och då får du höra en röst som säger så här. Det finns en Gud. Han har skapat dig, han älskar dig, han har en plan för ditt liv, han vill dig väl. Följ honom, tro på honom. Han älskar dig, han har visat dig i Jesus Kristus. När du misslyckas, när det blir fel, kom tillbaka till honom. Han vill förlåta dig. Jesus har dött för dina synder. Han vill vägleda dig. Läs hans ord. Det är sant. Det hjälper dig. Okej, fantastiska ord. Be till Gud, han lyssnar. Men sen har man ju en annan röst. I massmedia, i kulturen, i skolan, som säger så här, nej, det finns ingen Gud. Sorry. Det trodde vi förr. Men idag vet vi att universum är det enda som finns. Finns ingen Gud. Det är ingen som har menat din existens. Det är bara en ren slump. Gör det bästa av ditt liv så länge du har det. Finns ju ingen som hör när du ber. Det är bara, du pratar bara till taket. Det är bara en psykologisk känsla hos dig. Det spelar ingen roll att be. Bibeln? Ja, men det är ju en samling myter från antiken av människor som inte hade en aning om vad som är sanningen om universum. Du kan inte låta ditt liv styras av okunniga människor i antiken. Klart det finns enstaka guldkorn i Bibeln, men som helhet kan du inte bry dig om den texten. Det här skapar kognitiv dissonans. Det är som om du står med en fot i en båt och den andra foten i den andra båten. Och så börjar de glida isär. Och då skapas ju inte kognitiv dissonans, då får du ont i skrevet. Eller hur? Och du måste göra någonting åt situationen. Det som har hänt i vår kultur, det är att massor med människor har inte fått hjälp att se att du kan stå med båda fötterna i kyrkans skepp, utan man har flyttat över i den sekulära båten. Det här är mitt andra argument för apologetik. Vi lever i en kultur som i 200 år har kritiserat den kristna tron. Är det någon kultur där vi ska syssla med apologetik, så är det den västerländska kulturen. Och inte minst de nordiska länderna, de sekulära länderna, där vi är utsatta för oerhört starka attacker av intellektuell art. Genom utbildningssystemet, genom media, genom kulturen. Tänk efter så här. Vad händer med en församling som inte lyckas vinna någon enda utifrån, men som faktiskt behåller sina egna? Så att varje ny generation bejakar och omfamnar den kristna tron. Ja, då håller man sina siffror. En sån församling minskar inte. Nativiteten bland kristna är ungefär 2. Vi ersätter varandra. Om ni ser på statistiken av kyrkorna i Norden så går den rakt ner. Och det betyder ju att vi har inte vunnit så många utifrån och vi har absolut inte behållit våra egna. Alltså traditionsförmedlingen från en generation till nästa generation har inte fungerat. Därför att man har växt upp i en kultur som hela tiden har sagt, ja men det där är inte sant. Och så har kyrkan inte förklarat hur vi kan tro att detta är sant. Utan bara predikat på att det är sant. Utan att bemöta kritiken. Avsaknaden av apologetik är en av anledningarna till kyrkans sammanbrott i västvärlden. Det är åtminstone min teori. Och jag menar att den går att belägga väldigt väl. Det tredje. Och det hinner jag inte säga så mycket om, trots att det kanske är det allra mest avgörande. Varför apologetik? Därför att Bibeln talar mycket om det apologetiska uppdraget. Själva ordet apologetik kommer från ett grekiskt ord som finns i Nya Testamentet. Och som finns 18 gånger. Blir du förvånad om du har läst Nya Testamentet så har du inte stött på ordet apologetik en enda gång. Ändå finns det 18 gånger. I den grekiska texten står det ordet apologia. Det är ett ord som kommer från domstolssituationen där det fanns en åklagarsida som la fram en anklagelse, en kategoria, och sen fanns det en försvarssida som la fram en apologia. Så ordet har ursprungligen en juridisk betydelse, att försvara sig mot anklagelser. Men som de flesta ord så har det liksom ett antal betydelser. Så det är inte bara en strikt domstolsterm, utan det betyder också mer allmänt att svara för sig. Att förklara hur någonting är. Att motivera. Att ge svar på tal. Så inte bara att formellt försvara sig i en domstol. I första Petrusbrevet 3, vers 16, så säger Petrus så här. Var alltid beredda att svara. Där står det apologia. Var och en som kräver besked om ert hopp. Och där står det intressant nog logos. Behöver man inte kunna grekiska för att veta vad det betyder. Det har ju med logik att göra. Så var alltid beredd att svara. Var och en som undrar över logiken i det ni tror på. Hur det hänger ihop. Var alltid beredda att svara. Var och en som kräver besked om ert hopp. Vi kan se att både Jesus och apostlarna ägnade sig kontinuerligt åt apologetik. Låt mig avsluta med att visa ett ställe i Apostlagärningarna kapitel 17, vers 3 och 4. Det är inte i Aten, som är ett fantastiskt ställe för om man vill utlägga Paulus som apologet, men det är ett annat ställe och faktiskt det kan man använda vilken stad som helst i apostlagärningarna för att visa att Paulus inte bara förkunnade evangeliet utan förklarade och försvarade det. Jag väljer att läsa den engelska översättningen, New International Version, den mest spridda, mest använda engelska översättningen, för den är lite klarare än vad åtminstone den svenska är som bluddrar till texten här. Det står så här: As was his custom, Paul went into the synagogue and on three Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from the dead. This Jesus I'm proclaiming to you is the Messiah, he said. Some of the Jews were persuaded and joined Paul and Silas, as did a large number of God-fearing Greeks and quite a few prominent women. Alltså, Som var hans vana gick Paulus till synagogan och under tre sabbater resonerade han med dem utifrån skriften, förklarade och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Den Jesus som jag förkunnar för er är Messias, sa han. Några av judarna blev övertygade och det blev också ett stort antal gudfruktiga greker och inte så få prominenta kvinnor. Notera att Lukas använder fem verb när han ska beskriva vad Paulus gör. Om vi tar bort alla andra texten så ser ni det. He reasoned, han resonerade. Han adresserade människors tänkande. He reasoned with them. Explaining, han förklarade. And proving, vilket inte är några absoluta bevis, men verkligen visade att Messias måste lida och uppstå. Så proklamerade han budskapet om Jesus och människor blev övertygade. Väldigt intressant att se att jag vill säga att tiden är gången. Då sätter jag, det finns mycket som är intressant att se. Jag har gett er tre svar på frågan varför apologetik. För att vi är människor. Fortsätter vara det. Då använder man sin hjärna. Om man tror att Gud finns så är man inte rädd för det. För i så fall har Gud skapat oss med förståndet. Varför apologetik? För att vi lever i en kultur som under 200 år har vänt sig mot kristendomen. Och undergrävt kristendomens trovärdighet. Inte för att de har verkligt goda argument. Men för att vi har låtit dem göra det. Och har inte gått i svaromål på det sättet som vi borde ha gjort. Varför apologetik? För att Nya Testamentet uppmuntrar oss och faktiskt befaller oss och illustrerar för oss på många ställen att vi ska syssla med apologetik. Att förklara och försvara den kristna tron.